Hej och välkomna till kundspaning avsnitt 2 av podden med Bosse Salenius och mig Ralf Blomqvist, där vi pratar om och med och för företagare och andra intresserade på Kimitojen om vad som händer i världen just nu, vart kunderna är på väg och hur vi ska dels klara oss igenom läget som vi är i idag, men också lite om vad som händer sen och hur vi ska förhålla oss till framtiden. Bosse, jag tänkte i avsnitt 2 att vi skulle prata lite om sen, det vill säga vad tror vi att händer sen när den här första chocken kring viruset är förbi. Vad är det som kommer att förändras? Vad är det som kommer att gå tillbaka till ungefär som det var tidigare? Känns det som ett bra tema och en bra...
Det låter jättebra, därför för att det är ju förväntningar som man drivs. Det är ju inte vad som har hänt som driver det bara, utan det är ju, man vill ju se något positivt, man vill ju någonting lockande och intressant, och därför ska vi absolut börja prata om vad händer sen.
Jag vet inte vad du hör och vad du ser. Jag har ju en känsla av nu att i alla fall de kretsar där jag rör mig, så folk blir småningom ganska trötta på att lyssna på Mika Salminen eller Anders Tegnell eller andra så här chefsepidemiologer som säger hur många som är smittade och hur många som har gått bort. Hur viktigt och hur tragiskt det är, så flyttas fokus mer och mer på, så att säga, framtiden eller det nya normala, som de har kallat det. Känner du igen dig i det där, Bosse?
Ja, absolut. Alla är säkert på något sätt trötta på de där budskapen, och nu blir man ju ledsen över att allt är så enögt nu. Fortfarande efter 7 veckor redan, så fokuserar vi på något sätt dödstalerna. Det är viktigt. Alltså jag menar inte att, ursäkta nu, jag vill inte underskatta alls det. Men vi skulle behöva också, de som har haft stora sorger behöver ju också jobba med att komma vidare med sitt liv och så vidare, sådana här saker. Så att, om vi inte pratar om det, kanske det nästan värsta är att man lite har känslan att media lite vältrar sig i de här sakerna. Och nu, det nya man vältrar sig i är det att hur går den här övergången tillbaka till det normala till? Och vilka branscher kommer först och vilka kommer? Det är hemskt få som pratar om hur ska samhället se ut i höst, när vi redan kan gissa att det inte reses riktigt lika mycket och folk är lite bekymrade och osäkra och försiktiga. Vi skulle kunna redan nu börja absolut visionera lite smått med litet ve och fundera på liksom hur det kommer att kunna te sig. Eller vad? Så att det på ett positivt sätt och inte så där att hur ska vi bara tjäna en massa pengar, för jag tror att om det är det man går ut och funderar nu på liksom, med liksom intjäningen först, så blir det inget bra. Det nog gäller att hitta något bra, göra något bra, och då följer också pengarna med.
Ja, vi brukar i andra sammanhang prata om att det, vill man förstå förändringen hos en kund, så behöver man se på i alla fall 3 perspektiv. Det är hjärnan, och det är hjärtat, och det är plånboken. Det vill säga hur resonerar vi rent så där rationellt till den del som kunder är rationella, och det ska gudarna veta att det är vi inte alltid. Hur känner vi oss, och vad är feelisen, och vad vill vi, och vilka är våra drömmar och ambitioner, det vill säga hjärtat. Och sist men inte minst, liksom, hur väljer vi att fatta våra konsumtionsbeslut? Vart går pengarna? Vad gör vi mer av? Och vad gör vi mindre av? Och vad är det som får kosta? Och jag tror att någonstans, vi brukar vara extremt fokuserade på plånboken, ganska mycket på hjärnan och väldigt lite på hjärtat. Och jag tror att pratar man framtid nu, så är det ganska mycket liksom vilja och hjärta. Men så där med en liten disclaimer, Bosse, jag menar, varken du eller jag vet när det här sen börjar. Och jag tror någonstans att det mentalt har börjat redan, men det är bara min hypotes. Så att om tidsperspektivet här är liksom i höst, eller om det är nästa höst eller någonting annat, det må vara osagt. Men vi pratar i alla fall om ett liv och en vardag där vi inte så där 100% upptas av globala virussjukdomar, som vi lite har gjort de senaste veckorna.
Så Så är det.
Jag tänkte ju så här, Bosse, om du är game. Jag vet att vi har pratat en del om det här och du har pratat med dina kaverin i olika sammanhang, precis som jag. Så jag tänkte slänga en radda med sådär frågor eller hypoteser snarare på dig kring sen. Och vi ska ta några stora frågor. Vi ska prata om hur jobbet förändras och hur vardagen förändras. Vi ska prata om digitalisering, vi ska prata om resande och vi ska prata om fritid. Det där, vad tror du, Bosse? Det här håller väl oss sysselsätta.
Ja, jag tänkte just säga allt det här på 40 minuter. Det ska vi fixa.
Vi tar the quick and dirty version, så får vi göra den här director's cut, som det heter på filmspråk, någon annan. Så att vi gör så. Jag ska provocera dig med lite hypoteser och så får du studsa tillbaka och så ser vi vart vi landar. Så att vi börjar med jobbet, och vi börjar med egentligen inte bara jobbet utan vi börjar med vardagen, som vi lite var inne på i del 1 också, att vad håller folk på med? Och då konstaterar vi att folk är mer och mer hemma, och det vill säga distansjobbet har ju ökat explosionsartat. Folk har suttit i Zoom och Skype-möten som alltid förr, och kidsen har gått i skola hemifrån och så vidare. Jag tror att det var Microsoft i tiden som pratade om splejsade liv. Ni vet, så här som man splejsar rep, där liksom alla de här repändarna går in i varandra. Och översatt i vardagen så handlar det ju om att liksom arbete och fritid och allting flyter ihop på något sätt. Och en hypotes, eller vad vi tror och vad många tror händer, det är alltså att distansjobbet, distansarbetandet kommer att leva kvar i en omfattning som vi aldrig har sett tidigare. Många av oss har insett att det är helt okej att man inte går till jobbet varje dag eller att man går till kontoret om man har ett sånt jobb. Utan man jobbar mera på distans, man har digitala hjälpmedel som gör att man kan sköta vardagen genom att vara någon annanstans än på sin arbetsplats. Och då är min hypotes som följer, som en effekt av distansjobbet och att det ökar på tid även efter coronan, så kommer det att vara mer folk på Kimito än inte mindre.
Ja,
nu är det så länge just tyst.
Ja, jag tycker det. Jag tror absolut att det, förutsatt att vd:na på Kimito jobbar för det här på ett, och inte så där att man gör reklam, utan nu att man börjar fundera på att hur servar vi folk, och vill vi verkligen serva dem som är här, och vill vi att folk är här hela tiden? För att ärligt talat så är det ju inte riktigt så heller nu i vårt kära Svensk-Finland att alla kommunerna, landsortskommunerna vill liksom, men man är, en del är lite nöjda också med att det får inte vara för mycket folk här utom semestertid, för då har vi liksom inte servicenivå och det ena och det andra, och det där är lite hönan och ägget. Och det finns nog orsaker till det där. Så att ja, jag tror på det, att det finns en möjlighet till flera Kimitoöbor. Men jag tar tillbaka, så mycket vill jag säga, att jag tror att man ska inte tro att det är sådana bor, folk som flyttar från, liksom flyttar från Helsingfors eller från Åbo eller från något annat ställe dit. Det är totalt. Utan jag tror som du säger att man har, vad brukar du kalla det, att man bor på många ställen.
Ja, så där, nu blir det så här konsultsvenska, men multipla tillhörigheter.
Nåja, just det, multipla tillhörigheter. Det betyder i praktiken det att det ska vara helt okej att känna att man hör hemma både där. Man har en del av släkten kanske eller något annat, bara ett härligt ställe på Kimitoön. Och så har man någonting i Helsingfors, kanske en bostad och kanske av någon orsak, eller på något annat ställe i landet eller i världen. Och det ska vara okej. Så att förutsatt att vi stöttar det där på något sätt med nya grepp, så kommer det att finnas möjlighet för mera folk på Kimitoön. Men om man räknar i termer av fast bosatta och inte bosatta på något annat ställe, andra ställen. Så det är jag inte ännu säker på att jag tror på att det kommer att gå så.
Det tror inte jag heller. Jag tror, nu blir det jättestora frågor, Bosse, men jag tror att den här gamla definitionen av tillhörighet, det vill säga orten där man nu råkar vara skattskriven eller dit man betalar kommunalskatt, den blir nog mindre och mindre relevant för allt fler och fler människor.
Ja.
Vi lever inte den typen av liv längre.
Ja.
Okej, nu, man kanske ser sig själv, och du är ju lite likadan som mig. Det finns tillhörigheter i mitt fall både till Jeppis där jag nu bor och dit jag betalar kommunskatt. Sen har vi sommarstugan i Larsmo där jag är uppvuxen som ju mentalt fortfarande är hemma. Sen har jag kontoret och jobbar kompisarna i Göteborg. Jag deltidsbor i Hesa. Så att jag nu råkar vara i Jeppi så att vi får mina skattepengar, det är nog mer en tillfällighet än vad det är någonting annat.
Ja, men det är också Ralf, du är ju en sån där nordisk globetrotter, det får man ju säga, utan vidare. Men det finns ju folk som inte är så där extrema. Alltså jag menar att det finns sådana som aldrig har tänkt på det här som sitter någonstans i Helsingfors på Degerö. Och funderar att men det här är spännande. Att, tänk om man skulle kunna samtidigt bo där. Man kanske aldrig ens haft en illa eller någonting annat. Att jag menar att det kan vara sådana som inte ens har nu den där multipla tillhörigheten. Men plötsligt förstår det genom att de kan pröva. De har gjort det för att de har suttit på villan en tid. Och så inser de att hej, vi bor egentligen på två ställen. Och då ska vi i kommunen och företagare och andra, vi ska stötta sådant här. Och inte börja prata om att fastighetsskatt hit eller dit. Eller vem betalar vården på. Vi hittar på ett sätt att få dem att betala för sin tillvaro istället.
Absolut, och jag tror ju att man vill betala om man bara ger chansen och tillfälligheten att konsumera. Så varför ska man inte göra det? Jag tror att det är absolut på det sättet. Så att det är spaning nummer ett på något sätt. Att vischans på något sätt ökande popularitet, och nu säger jag vischan med ett stort leende på läpparna och ett stort hjärta, så det innebär ju nya möjligheter för ett ställe som Kimitoja. Och jag tror också när vi nu har pratat om på något sätt, var det du eller jag som nämnde kommunen också, det här att se på Kimitoja i termer av att dela upp det, att vissa saker är kommunens ansvar och vissa saker är företagarnas ansvar, och så finns det ditt och att jag tror att vi har inte heller riktigt råd på små orter att dela upp liksom vem som gör vad på det sättet, utan vi behöver nog bli ännu bättre om det går på att jobba ihop och ta någon slags gemensamt ägarskap för de här stora framtidsfrågorna. Nåja, det var hypotes nummer ett, att om vi gör det här bra så blir det mer folk på Kimitoen, inte mindre, men vi behöver en annan typ av story och en annan typ av förpackning där vi kanske inte paketerar det i termer av skattebetalare eller återflyttare eller någonting, utan splejsa det liv, mer folk. Spaning nummer två, och det här nu att slå in en öppen dörrbusse, det är att livet blir mer och mer digitalt. Jag ska lite förklara vad resonemanget, sen ska jag kasta ut det på dig och så kan vi fundera på vad det kan betyda. Och vad jag menar är att det är ganska många av oss vanliga och dödliga nu som gör saker digitalt egentligen för första gången i våra liv. Det är massvis med landsmän och kvinnor där ute som för första gången har suttit hela dagar nästan i Zoom-möten eller Skype-möten eller i någon form av digitalt verktyg där man har videokonferenser med sina kamerin. Så det är nytt. E-handeln har bevisligen ökat, så det är ganska många som har beställt grejer på nätet av leverantörer som man aldrig har beställt av tidigare. Det är till och med många som har köpt digitala tjänster i branscher där man inte har gjort det förr. Digitala läkarbesök, så inte ska jag säga att det har exploderat, men jag vet i alla fall i Sverige så har ju de här digitala läkartjänsterna fått en betydligt liksom större genomslagskraft än vad de hade innan corona. Och det brukar vara så att när man gör saker och ting för första gången, så då är tröskeln att göra det gång nummer två lite lägre. Så att hypotesen är att livet blir på riktigt digitalt nu om man pratar kunder och konsumenter. Så att allt det här snack om digi hit och digi dit, det börjar gå på något sätt från snack till verkstad nu. Hypotesen jag har, Bosse, att i den här världen där kunderna blir mer och mer digitala, så måste även företagen och även småföretagen och entreprenörerna följa med. Det vill säga, ska du vara relevant för kunden framgent så måste du finnas också i kundens digitala liv.
Ja, utan vidare. Och jag också så att man inte ska... Man ska inte göra en sak, det ska inte behöva göra en sak av det där digitala. Nej, på gott och ont förresten, för jag kan bli lite trött emellan på att man understryker att det här är digitalt. Och då undrar jag ju ibland om inte man gör det delvis för att man känner på sig som företagare att att man inte kommer att leverera riktigt, man tror inte egentligen riktigt på att man levererar lika bra som om man skulle göra det face to face. Så säger man för säkerhet skulle att det är digitalt. Det där är ju helt skogen, utan tvärtom ska man ju satsa på att människan har ett digitalt liv, precis som du säger. Jag funderar på, det är en klok kollega för flera år sedan som sa till mig så här, och jag har ju inte liksom studerat det här tillräckligt själv för att verifiera det, men hon sa att vet du vad, i Koranen så nu minns jag inte att sa hon att det pratas inte alls om kameler eller mycket lite om kameler. Och så frågade hon mig om jag visste varför. Och inte minst om jag visste, men jag tror inte att jag genast snappade i varje fall. Och svaret är ju det för att de finns överallt. Mm. Så att när vi pratar om det digitala så är det kanske just mest att vi pratar om det digitala för att vi inte riktigt är där. Vi vill inte riktigt vara där. Eller något annat. Sådär. Eller vi misstänker att kunden inte är där. Och nu tror jag att efter de här 7 veckorna, 8 veckorna nu så är det så att vi kan nog vara alldeles säkra på att det finns inte många människor i medelåldern, arbetsföråldern åtminstone, och förskräckligt många äldre människor också, som inte vet vad det betyder att vara digital. Alla har kommit in och man har haft släktfester och bröllop till och med på vad heter det, nätet. Och man har gjort en massa saker. Så nu kan vi sluta jomma, som vi brukar säga, eller va? Nu slutar vi jomma om det digitala och istället bara gör vi de här grejerna. Och så finns det olika sätt. Ibland är det face to face och ibland bara, nästan alltid så är det både åtminstone digitalt och sen är det kanske ibland face to face när det är riktigt lyx.
Det är bra att du är pragmatisk, Bosse, och plockar ner det till vad det är. Det vill säga kunderna är nu bara. Och vissa av saker vi gör så det är väldigt analoga och fysiska och en del så för sig gå på andra ställen där det digitala är mer dominerande. Så att helt rätt så. Jag tror att jag sa i något läge att ser man en medelålders man i kavaj som kommer och säger att nu ska ni bli mer digitala, så då ska man ta beteckning och springa som tusan, för risken är att vi pratar om fel saker. Så att vi höll på ramla, eller jag höll på att ramla ner den där fällan så det bara smällde om det. Så att det är bra att vi tar ner oss till vad det handlar om. Så att var där kunden är. Och är det så att mer och mer av det så är det som vi nu i dagsläget kallar för digitalt, så se till att häng med kunden dit kunden far. Okej, tema nummer 3 handlar om resor. Och det vet vi att är det någon bransch där det har blivit tvärnit nu så är det resebranschen. Det är inte någon tillfällighet att flygbolagen blöder, att bussbolagen blöder, att hotellkedjorna har blivit tvungna att stänga igen, att restaurangnäringen går dåligt. Allt det här har ju någonstans att göra med att folk inte rör på sig för att inte kan eller får eller vågar. Hypotesen jag har är att när det här är över så kommer vi att resa som aldrig förr. För att vi har en extrem abstinens eftersom ganska många av oss är vana att leva mobila liv där vi kan ganska obehindrat förflytta oss, där vi har råd att göra det. Men att resandet kommer att ändra karaktär. Det vill säga att det första som släpper det är att det lokala resandet kommer att öka explosionsartat och det regionala resandet kommer att öka väldigt kraftigt. Men vi kanske inte kommer att åka på en 14 dagars semester till Thailand eller sätta oss på ett kryssningsfartyg i Karibien i 2 veckor. Så att hypotesen är att vi reser som aldrig förr och det här kommer att gynna Chimitoyen om Chimitoyen spelar sina kort rätt. Jag tror de det måste.
Ja, jag följer nu med vad jag hinner av vad de här experterna säger om sådana saker. De som tror att det blir förstås så lång resor över hela jordklotet kommer, tror ju de flesta, att man får vänta på länge. Så om man ska till Thailand så kommer det inte att gå riktigt fort. Men det kommer däremot att bli mycket regionala resor och det kommer att hela ganska snabbt. Och lokala resor. Jag funderar där när du pratar om den resan att kanske man skulle kunna översätta det här till en sån här lokalt sammanhang som på Chimitoön eller i Lappträsk där jag nu just befinner mig eller i Jeppis, att det här kan översättas också som en uppmaning att ha mera fester. Och nu låter det här ju sådär som att Anders Tegnell epidemiologen i Stockholm, han skulle gå i bitar om man skulle säga så här. Jag menar inte sådana fester där man kramas och hånglas och liksom ser till att varenda kotte har en coronasmitta. Utan smarta fester, jag har ingen aning om vad det betyder. Men jag tror alltså att det finns ett, som du säger Ralf, det finns ett behov att resa som aldrig förr. Men jag undrar om inte det där resa som aldrig förr kan också vara bara liksom umgås som aldrig förr. Att man vill vara där det händer, där det är folk, där det är några grejer, där det är liv och rörelse. Och det där, och då är det enkelt, tips är enkelt, mera liv och rörelse helt enkelt, fixa det. Och vi gå ihop en del företag med varandra och liksom sitta ner och planera något helt nya evenemang. Man behöver inte uppfinna de gamla som var före den här, utan nu har ni tillåtelse att börja ett nytt liv. Och hur skulle de se ut om man dessutom då tar med sig det där att de behöver vara liksom ansvarskännande, att det kanske ska vara sådana evenemang där man får, där det finns inte 100 000 deltagare och inte ens 1 000 och inte ens kanske 100, utan man får köpa biljetter för att vara med eller något annat sådant. Och så ordnar man många av dem istället.
Så att man gör många events där man får vara max 49 pers.
Eller något sånt. Och då tillgodoser man det där behovet som folk har att röra på sig och se andra.
Ja, det är ju intressant i sig om man vänder på det här och tar på något sätt exklusiviteten. Och det vet, så mycket vet vi om kunder, så att vara med om någonting som väldigt få har varit med om och söka de här unika upplevelserna, det är ju ett sätt att bygga och visa vem, bygga sin identitet och visa vem man är. Det där är hyfsat välbelagt. Det är ju därför som folk kliver upp på Mount Everest eller seglar i jorden runt eller gör någonting annat märkligt, för att kunna vara någon eller visa att man är någon eller har gjort något som ingen annan har gjort. Och det, då är det ju spännande om man är på Chimitoren och funderar att vad kan vi göra för unikt och exklusivt för de här 49 människorna nu som ska vara de enda i världen som någonsin har upplevt det här och någonsin kommer att få göra det. Och har man gjort 1, 2 eller 5 så har 49 eller 19 personers events eller vad det nu kan vara som där det blir lite ringar på vattnet. Så då tror jag att Chimitoren som plats och som liksom mentalt tillstånd och som destination kan bli ännu spännande. Så det kanske inte handlar om att ersätta liksom Baltic Jazz med någonting som är ett virtuellt Baltic Jazz men lika, utan det kanske handlar om, som du säger, att hitta på nya grejer som gör att det blir kul för en vandabo eller kul för någon i Lappträsk eller någon i Kouvola eller vad man vill, att komma till Chimitoren och vara med om någonting som inte finns på annat håll.
Ja.
Och det är ju spännande. Men så där lite mer praktiskt, ser du någonting, vad ska man göra då? Om det nu är så att det lokala resandet ökar och att det finns en massa hesabor som är vana att åka till, vet jag, Italien eller Frankrike 2 veckor varje sommar eller höst, nu kan man inte göra det, och så börjar man titta på kartan och fundera på vart man kommer på ett par, 3 timmar och vad det är nära till ett sjukhus. Vad ska man, hur kan man tänka ur ett Chimita-perspektiv då för att göra det mer attraktivt och tillgängligt? Ska vi börja liksom hämta upp hesabåna med taxi och servera allting på en bräda, eller har du några funderingar på att hur
det tillgängliga? Där, ja, det där beror ju på igen på de där, vi pratade i första avsnittet om kontexter, om sammanhang. Att det där sitter ju att man, jag menar, det där med att hämta hesabor, så det kan ju fungera för något sammanhang där man ordnar någon tillställning av det trygga slaget igen, som är just en sån här, att alla, det är sådana som inte har bil, som inte har bil, som får åka ut dit, kanske kan eller sådana som efter avslutad fest inte ska köra bil. Det kan ju finnas sådana orsaker också som man vill att man vill göra det där tryggt och bra. Så ja, att hämta hesabor med buss, det, jag vet inte om du riktigt, det var nu bara det här du tänkte på. Men jag tror att det är säkert en bra, det är liksom en bra idé på något sätt. En idé, ett exempel också på lite nytänkande. Jag vet att det finns sådana som gör det, taxi det där entreprenörer som sysslar med det här och sånt. Men det är lite liksom exklusivt och lite speciellt. Tänk om vi skulle kunna göra det lite vanligare. Och sen är det ju en sak när det gäller det resande. Så jag vet inte hur folk, om det sitter många nu sådana rationella människor och resa, planerar resande otroligt långt i förväg. Min bror är sån, och jag vet mycket tydligt att jag inte är sån. De har liksom klart för sig ett år innan vad de ska göra nästa år. Det är vettigt som bara va. Det är bara det att jag klarar inte av att göra det. Och nu är det ju ingen vits att planera ett år framåt något. Utan nu tror jag ju att sätta er ner och vara kreativa företagare. Och tänk inte så där att jo, men jag är inte taxi för taxibransch. Vad ska jag göra? Jag är inte buss eller vad det är. Tänk först så där att hej. Hur får vi de här människorna? Varför skulle de vilja vara här? Varför skulle de vilja fira? Och då kan det vara släktfest, kaverifest. Vad ska man kalla en sån här efter coronafest? Kimito-ön skulle kunna bli Svensk-Finlands designerade ställe dit man far och firar det att vi är fortfarande människor som får träffa varann och göra det här. Man skulle kunna bli specialist på härliga tillställningar som inte för massiva och inte för bosoga som de säger på olika ställen i landet utan som man där faktiskt kan njuta med högklassig underhållning och det ena och det andra, allt det här som finns. Så att, och det här var nu inte, det här var ett snabbt påkommet exempel bara, så om det är en dålig idé så fine, gör en bättre säger jag. Men lite som ett exempel på vad det här resandet nu kunde betyda om man skulle förstå sig på vad folk egentligen vill göra.
Sen tänkte jag ju tillbaka till brodin, eller inte brodin, men alla de här människorna. Han är ju inte ensam om att vilja planera och tycka att det är kul att planera. Det är ju en del gamla resan börjar inte när man kliver på tåget, utan det börjar när man får första tanken på att vi borde fara någonstans.
Det är sant.
Så om hypotesen är att de här människorna de slutar inte att planera bara för att man inte får åka och se på kinesiska muren, utan de kommer att fortsätta med det. Kan Chimitoen göra någonting som appellerar till de här planerarna? Ska man börja absolut sälja in höstlovet 2021? Är det liksom bra att hjälpa folk att börja tänka på det och hjälpa folk att tänka tanken på att då kanske vi borde åka till Västanfjärd?
Jag tror att det där är ju så smart, Ralf. Man skulle tro att du är företagare. För att det är ju också så här att när man börjar prata med höstlovet 2021, jag tror ju att det kommer att gå så här, ja, för att jag är just som jag sa om det här med planerande. Så jag tror att man kommer att inse att jag kan inte riktigt besluta mig vad vi ska göra hösten 2021. Men den där smarta resebyråmänniskan eller resesupport, arrangör, reseidébranschen eller vad det nu är för ett gäng. Så när den har startat diskussionen med mig om resande, och vi pratade förra avsnittet mycket om hur viktigt det är att prata med sina kunder. Så när i den här diskussionen så har den fått mig att inse att men jag har ju lite ledigt redan i höst. Kanske jag borde göra någonting då, även om det är lite planeringshorisonten är bara 5 månader eller någonting sånt. Och då kanske det där berömda merförsäljningen. Dels har vi en nästan säker del vad du ska göra nästa sommar eller höstlov om ett år. Men vi fick en liten spontan del med dig om någonting som du kan göra, en lite mindre grej som du kan göra redan tidigare. Det är inte illa.
Nej, och det kan ju vara så att det här spontana resandet, vilket ju en del också tror att det kommer också att formligen explodera. Och det har lite att göra med det vi har pratat om tidigare också, att vi dels det här med att vi blir mindre beroende av tid och rum vad gäller vårt jobb. Man kan jobba lite på distans, man kan ta lite kortare dagar ibland och längre dagar ibland. Man får ledigt eller kan ta ledigt på lite oortodoxa tider av en annan orsak. Så det kanske är så att det här att se till att man finns på något sätt i kundens hjärta och hjärna och därmed också i plånboken när kunden fattar så här snabba extempore beslut. Sen finns det en annan grej som har med resande att göra som vi var lite in, eller det är nu egentligen samma sak som din bror, men i olika varianter, alltså rutiner. Många av oss har ju lagt oss till med massvis med rutiner kring resande. Det är grabbgänget som ska få se på en Premier League-match i England tredje veckan i september varje år. Eller det är den här veckan när vi absolut måste få till Dolomiten och åka ut för. Eller så är det den där årliga resan som vi alltid brukar göra till Kanarieöarna eller någonting. Och många av de här rutinerna, alltså almanackan går på ju tomt nu, för alla är på något sätt medveten om att det kan vi förmodligen inte göra, eller vi vågar inte göra det, eller det är inte liksom praktiskt möjligt. Och det kunde man ju också fundera på när man gör en så här inventering av Chimitarens möjligheter i termer av resa. Liksom, vad finns det för vardagsrutiner hos folk kring resande där vi på något sätt kunde komma med vettiga alternativ? För att Chimitaren har ju den fördelen att det är tillräckligt nära för att vara tillgängligt och det är tillräckligt långt bort för att vara exotiskt.
Du menar sådana rutinresor som man ändå alltid gör? Liksom.
Lite som man har gjort. Att ja, nu har vi gjort det här i 20 år och nu kan vi inte göra det. Men vi vill göra något istället. Vad ska vi göra då?
Ja. No, det där är jag är nu för dåligt liksom mobil på det där. Men jag misstänker ju att om man skulle blanda ihop några stycken fitnessmänniskor med naturmänniskor, sådana, om de inte, man är inte guide, men i varje fall är mycket ute i naturen och hade kanske som lite nyfiken på vad det kunde man ha det som jobb. Och sen lite andra sådana helt konkreta jag menar transportmöjligheter och vad det nu kan vara och sånt, så tror jag så kunde det där det blir hur bra som helst. Och glöm inte kläderna, för folk är helt uppenbart beredda på att satsa så mycket som helst på liksom outdoors. Så att och man kan alldeles bra göra pengar på det fast man är på Chinitoen, fast man inte har en fabrik där på något visst område. Så att ja, det var ett dåligt svar, men det beror på att jag kommit på något som man måste börja från delarna. Igen, jag utmanar lyssnarna att göra något bättre.
Ja, jag tror att du är på någonting. Det slår mig en gammal story, eller det är inte en story, utan det är de facto vad folk har gjort. Jag vet inte om de gör det längre. Att i Sverige, en del av mina kaverin som har tagit körkort i Sverige, de har åkt till någon liten stad någonstans. Det finns en del städer som har varit specialiserade på det. Alltså om man bor i Stockholm och Göteborg och vill ta körkort, så är det ett par problem. Det är dyrt och det är ganska mycket trafik och det är ganska mycket situationer som gör att när du väl ska köra upp så är det sannolikt att du mockar och inte får det där körkortet. Så då har man helt enkelt en sån här veckokurs eller 10-dagars kurs, och så har man åkt i någon liten obskyr småstad där det finns typ 5 bilar, men av någon anledning är 5 bilskolor och en insi som förmodligen är lite mer flexibel. Och så har man tagit körkortet och sen har man åkt hem igen. Så vad är liksom Chimitoens motsvarighet till körkortsturism? Det måste finnas en massa sådana grejer. Rutiner som folk ändå gör, som man leka gärna eller till och med hellre kunde göra på Chimitoen. Och då handlar det ju inte om bara turism, utan då handlar det om en massa olika produkter eller tjänster eller kompetensutveckling.
Vi behöver köra ett separat poddavsnitt om det där. Vi börjar få in lite lyssnare med i diskussionen. Det där låter som en bra grej att ha ett hack på någon sån där virtuellt hack där man kan fundera och bolla de där grejerna.
Ja, yes. Okej, du Bosse, du gav en sådär, tror jag, ganska snygg åsnebrygga över till nästa tema som de facto är fritid. Och hypotesen, eller så här resonerar vi, fritiden ökar. Och det är på något sätt ganska ovanligt eftersom folk så där sett över tid nu ganska länge har jobbat mer och mer, man har bundit upp mer och mer av sin tid till olika typer av vardagsrutiner. Men nu verkar det som att inte bara genom att jobbresande minskar för ganska många, man sparar en massa tid på att man inte behöver åka någonstans. Och framförallt i coronatider så finns det en del så här tidstjuvar som totalt försvinner ur ens liv. Det är ingen sport på tv nu exempelvis. Om man är så här hardcore Tottenham-fan som Blomqvist som en normal dag i april eller maj, eller en vecka i april eller maj förmodligen, hade spenderat ett antal timmar framför TV:n för att se på ett par fotismatcher, och sen hade man googlat runt och sett hur spelare mår och så vidare. Så helt plötsligt så frigörs ju en tid motsvarande ett par kvällar per vecka, för att man inte, det finns inga fotis att följa. Och det finns flera så andra. Så att fritiden ökar de facto för ganska många nu, även om jag vet att det säkert finns 50-11 småbarnsfamiljer där ute som är mitt uppe i det här träsken och att få ihop vardagslogistiken, som undrar att vilken planet kommer Blomqvist ifrån. Men det hävdar jag att så är det. Så att om det är så att fritiden ökar, inte för alla men för väldigt många, då är min hypotes så här att det finns en massa olika kontexter eller sammanhang där chimitojen har en potentiell konkurrensfördel vad gäller ökad fritid. Och då borde vi hitta dem och se till att företagen och företagarna på chimitojen kan slå mynt av den ökade fritiden. Och då slänger jag över den något lösa tanken till dig, Bosse. Hur låter det där?
Ja, jag är i brist på att jag har lösningen. Så vill jag lite kanske inte protestera, men det finns en annan sanning kring det där, den där ökade fritiden, men det kan också hända att den sanningen kan ha någon leda till något man borde kunde göra till en affär. Och det är helt enkelt det att för hemskt många så är ju den här, har ju lärt sig nu med det här digitala arbetet som du har nämnt några gånger. Jag brukar säga så här att under de här 8 veckorna nu så har man lärt sig det att man har lärt sig hur man absolut inte vill jobba i framtiden. Och med det menar jag helt enkelt det att om man har suttit i låt säga starta sitt första Zoom eller något Teams-möte klockan 8.30 på morgon. Om man slutar det sista möte klockan 17 eller 17.30 eller någonting sånt. Och kanske inte haft, hemskt många har inga pauser under dagen. Eller man hade en paus på morgonen ännu, men sen flyttas tidtabellen och så går det illa med pauserna. Så då är man ju alldeles slut av många orsaker som vi nu inte ska in på här. Så är det mentalt jättepressande att sitta och se på sig själv och se på andra. Du brukar tala om Al-Qaida-stil-videon, och det är ju Al-Qaida big time det här, men Al-Qaida liksom med 10 deltagare. Så att man sitter i sådana, och problemet är ju att man inte har den där timmen man ska åka på morgon till jobbet, där man hinner liksom varva in på jobbet på något sätt lite och varva ut något, man hinner läsa en liten någon tidning eller lyssna på en liten musik eller vad man nu lyssnar på. Man har ingen tid att debriefa när man åker hem, utan man ska direkt vara liksom funktionera i sitt sammanhang hemma eller något. Och det där, så där ser arbetsdagen ut för förskräckligt många som har jobbat kontorsjobb förut. Och då kan man fundera på att okej, fritiden har ökat, men vi har tagit den här fritiden redan till arbetstid. De där resemorgon och eftermiddag och sådär. Men samtidigt så har man ju då den här, för reser man fortfarande inte på i tjänsteresor och sånt, så nu har man ju fritid, men man kan inte besöka släkt och vinn. Så där totalt sett så ökar fritiden säkert, det är säkert sant. Men frågan är ju om chimitojen kunde bli, eller företagarna i det området, liksom i den världen kunde bli, lite av ett svar på ett nytt sätt att jobba. Och då är vi tillbaka till något som vi tror jag talade om i början redan, att mera besökare på chimitojen. Det är inte bara det där att det går, utan det är också det kan vara, det kanske är så som man vill se. Man vill säga att hej, att om jag ska jobba så här, så jag menar, kanske man kastar om, nu bara för att slippa dig Ralf med dina svåra frågor, så slänger jag så här att kanske man åker till Chimitoön och jobbar under veckan och så får man på helgen till Hesa.
Ah, det är ju lite spännande.
Man kastar om det här på det sättet därför, för att där får man köra sin fritid. Och chimitojen blir det där stället där man på ett balanserat sätt kan jobba. Och samtidigt gå ut en stund sen och i friska luften och naturen. Och utan att vara rädd att man smittar varandra eller någon annan. Eller någonting, om man har liksom en det blir en lugn och skön tillvaro som och naturligtvis ska servicen fungera på alla möjliga sätt och så där. Och sen på helgen så lever man loppan i vad man nu lever i, vilken stad som är. Man åker dit och liksom umgås på ett annat sätt och har lite trängsel. Ja, det här får nu helt åt skogen, men jag menar att det är du frågar.
Ja.
Det här var ett kreativt avsnitt, ser du.
Man skulle tro att Bosa Lennius har korkat rödvinsflaskan nu, men det, jag vet att du inte har gjort det, så att det är lugnt det där. Mm. Så att vad du pratar om är någon slags inverterade liv. Man får till Chimitojen och jobba häcken av sig 5 dagar i veckan och så får man till stan och ta det lugnt på helgen.
Ja, för om man ändå om arbetslivet ändå ska bli det att man sitter sig inne någonstans i någon box, så då vill jag sätta mig inne i någon trevligare box där jag kan göra det lite ombonat, gärna lite större, och de där kvadratmetrarna kostar förskräckligt mycket i stan. Så varför inte bygga med hjälp av Chimitojens vad heter det, välkända snickare. Varför inte bygga liksom sådana här fina arbetskampen som du kan jobba 3 dagar i veckan. Du åker ut i Chimito för att jobba helt enkelt. Det är ett härligt ställe. Det ger lite balansen i livet.
Ja, och det finns ju lite som faktiskt stöder tanken att du inte är ute och cyklar. Och det finns ju teorier nu om att de har överprissatta centrumettorna och trånga lägenheterna i våra storstäder inte kommer att vara så populära på sikt. Det är häftigt att ha dem om du tror på urbanisering, vilket ju de flesta de facto gör. Om du tror på något sätt att stadskärnorna kommer att vara liksom the place to be ganska långt framöver. Men hamnar man i situationer med jämna mellanrum där det poppar upp någon pandemi och så kan du sitta i karantän i 14 dagar på dina 22 kvadrat utan balkong. Så då är det inte lika kiva längre. Då kanske man vill ha något annat. Ja. Så att bra. Och återigen bara för att på något påminna läsarna innan ni dissar våra idéer och tycker att men det här var ju helt konstigt att det finns sådana här människor hos oss. Det här handlar inte om något marknadstänk där det handlar om att hitta målgrupper. Utan det är bara så att vi individer är väldigt, väldigt olika. Våra liv blir mer och mer fragmenterade och mer individualistiska. Så att det kanske behöver finnas 1000 sådana. Det räcker om det finns 12. Och kan vi bara hitta de 12 och appellera till dem så kanske vi har kommit en bit på vägen. Bosse, jag tänkte så här, om vi skulle avrunda med inte nu en så här how-to-grej, men lite på slutet. För nu har vi pratat en, inte vet jag, dryg halvtimme i alla fall om i vår kundspaningspodd del 2 om hur världen blev sen. Om man sådär som företagare vill själv bilda sig en uppfattning om vad som händer sen och hur det kommer att bli, vad ska man göra då? Ska man på något sätt börja läsa trendrapporter eller ska man fråga någon kaveri eller ska man prata med kunderna? Har du något tips om man redan nu vill börja förstå vad som händer sen? Vad ska jag göra?
Trendrapporter är det nu säkert inte för att de är nu... Om inte, alltså trendspanare, det finns ju alla möjliga sådana som har sådana jobb. Nu tror jag ju att den ändå kanske ändå nätet igen lite av en lösning här igen också. Att surfa på lite sådana ställen där man inte har varit förut. Och nu finns det ju en otrolig uppsjö av livsstils liksom bloggar och poster och magasin och det ena och det andra. Och där det finns mer eller mindre huvudlösa och bra och spännande berättelser om hur folk har lagt om sina liv och gjort sånt. Och det tror jag ju liksom absolut på. Men sen tänker jag på någonting tillbaka till det där som det stod i den där utredningen som vi hade gjort på ön att företagare vill ha mera samarbete. Och det har jag hört. Jag har varit så pass länge med i såna utvecklings näringslivsutvecklingssammanhang. Det har jag hört så många gånger att jag blir riktigt matt lika som såna andra som läser den kommentaren. För jag tror att man tänker fel vad samarbete betyder nämligen. Och man tror att man ska liksom på något sätt köpa varandra och man ska göra det. Det är fine, det kan man bra göra. Men egentligen så börjar det samarbete mycket tidigare. Det börjar med att man har gemensamma idéer och visioner om vad man vill göra. Och visioner med litet V nu, inte något enorma. Utan, om man behöver tillfällen, och nu när det digitala världen är, den digitala världen är absolut här, så varför i världen är, nu kommer, det här är andra avsnittet av podden, och då kan man ju säga att ifall vi nu inte gör flera, gör vi nu flera avsnitt så lyssnar du på dem ännu. Men efter det, ersätt poddlyssnande med ett hack, nämnde lite tidigare den. Det är liksom en sån här tillfälle där man idéar tillsammans på nätet. Och det finns folk som kan sådana idéer, sådana saker i kommunen på olika håll. Fråga dem hur man ska göra om det låter underligt så att man får det där bli lite roligare än att det är massa talande nu som pratar med varandra. Istället man kan ha lite gemensamma idésprutor och tankar och sådana. Och idéer kring olika liksom, nya tankar. Det behöver inte vara nya businessar i sig, det var nya liksom frön bara. Och tänk inte så där att huska nu, att om det är nu fyra olika businessar som är med i det här hacket, att nu ska alla våra businessar vara med i det här. Tänk så här också att ni kanske kommer på något som gör att jag inser att jag vill byta bransch. Det här låter så roligt att jag börjar göra det där istället. Att jag tror nog det är någonting av det här nya, vi får liksom kanske bli ännu mera på det sättet gå till oss själva och egoistiska lite också och fundera, att tänka tanken att hej, tänk om man skulle börja göra någonting annat som nu verkar erbjuda sig lite här. Så det är ett tips till att vad man kan göra, sätt upp ett hack, om inte du har 10 företagare så ta en kompis inom någon annan som gör något annat, om den inte finns på Kimitöön. Så strunt i det, ta den fast med den fast den finns i Jakobstad. Och gör någonting roligt, sätt upp ett kreativt möte. Och sen när det blir ett passligt tid igen och man behöver inte vara så rädd för smittospridningen, så ska ni göra som Blomqvist och hans vänner i Jakobstad. De har satt upp det här i någon sån här tillfälle någonstans i gamla båthus, höll jag på att säga, men är det inte nästan att det håller av?
Ja, det är precis så det är.
Och det där har de gjort utan att det är ingen som har sagt att det är precis så som det ska göras, utan de har bara liksom lekt fram de där tankarna och funderingarna.
Ja, sen tror jag lite tillbaka till vad vi sa om i första avsnittet i podden, att vad ska man göra nu, där rekommendationen var att man ska prata med sina kunder. Jag tror att samtidigt som ni gör det, när ni pratar med era kunder och frågar hur de har det, då kan man ställa ett par, tre så här framtidsfrågor. Och det har jag och vi själva gjort, och det är inte, så där, det är inte superkomplicerat. Och fråga nummer ett är att man kan fråga vad folk gör. Det vill säga exempelvis så här, vad har du gjort mer eller mindre av under den perioden som coronan har pågått nu? Då får ni liksom en bild av hur folks liv förändrats. Och tanken är att det som förändras nu, det kommer att på något sätt sätta spår i vad folk gör framgent också. Fråga nummer två är, av det som har hänt nu, av det du har gjort de senaste veckorna, vad vill du absolut inte göra framöver när vi går tillbaka till en annan typ av vardag? Och fråga nummer tre, vad av det du har lärt dig nu och det du gör nu kommer du att fortsätta med även efter corona? Så att en sån här försiktig tankelek, om 30 företagare som hör det här nu skulle ringa tre av sina kunder eller prata med tre av sina kunder, så då skulle vi få någonstans sådär närmare 1000 olika små berättelser om den här frågan, vad som händer sen och att det här är på väg. Och då skulle man ha ganska bra råmaterial för alla de här idéverkstäderna och hacken som du pratar om. Så vad tror du om det?
Jag köper det där direkt. Nu ska vi sluta, för vi har pratat ganska länge, har du märkt?
Ja, men så är det. När det är kul så tar det lång tid. Det brukar bli så. Då slutar vi. Ska vi säga vad vi har gjort? Det här, du har alltså lyssnat på kundspaningspodden för Kimitöens företagare, och den har gjorts av Bosse Salenius och Ralf Blomqvist. Du når oss. Kontaktuppgifterna finns på det ställe där du hittar den här podden, så hittar du högst antagligen våra mailadresser och lite annat. Men om du inte gör det så kan du maila oss på bomagnus.salenius@gmail.com, och bomagnus skrivs i ett ord, eller ralf.blomqvist@gmail.com, och blomqvist skriver jag med QV. Så här långt kom vi idag. Tack Bosse för bra inspel och tack för att du lyssnade. Hoppas att vi hörs igen snart.
Tack, hej hej.